God kväll och välkomna allihopa till veckans mest folk- och familjevänliga podd Radio Nordfront. Vi sänder ikväll ett lite specialavsnitt, vårt 132 livesända avsnitt, måndagen den 26 augusti. Jag heter Simon Holmqvist och med mig har jag Martin Saxlin. God kväll Martin.
God kväll Simon.
Och jag har också med mig Tobias Lindberg. God kväll Tobias.
God kväll Simon.
Och nu är det bäst att alla skärper sig, för vi är också med oss chefen för Nordisk Radio, Fredrik Weideland. God kväll och välkommen.
Ja, tack. Kul att vara här igen.
Ja, jättekul att ha dig med. Har du haft radioabstinens i sommar?
Ja, faktiskt. Jag har inte sänt radio på... Nu var jag faktiskt tvungen att fundera på om jag har gästat något program, men jag tror inte det. Det har nog varit några månader och sådär. Så lite abstinens har man ju, helt klart. Mm.
Just det. Hur är det med ledarperspektiv då? Är det tillbaka snart eller efter sommaruppehållet?
Ja, vi har haft lite diskussioner och sådär. Vi har inte kommit fram till någonting konkret riktigt. Men vi har ju sagt att vi ska ha uppehåll sommaren. Och sommaren börjar ju lida mot sitt slut. Så att vi får helt enkelt se till att det blir av. Och jag vet ju att det är folk som har efterfrågat, både inom organisationen men även utanför, har ju tjatat. Jag såg att Årets Nordman också hade ledarperspektiv som sitt favoritprogram. Så att...
Tillsammans med Mer än Ord.
Ja, det läste jag inte.
Nej, man ser bara det man vill se.
Precis, precis.
Jo, men då ikväll blir kanske en uppvärmning lite grann då.
Ja, nej men precis. Och nej, folk som har väntat så till er så vill jag bara säga att vi har aldrig... ja, när vi har planerat att komma igång till hösten helt enkelt. Och det ska vi.
Ja, det låter bra. Jag kan ju avslöja att ledarperspektiv är min favoritpodd också. Man har ju som en prioriteringslista med poddar i mån om tid. Och ledarperspektiv är alltid nummer ett, för mig i alla fall. Men det är ju en väldigt viktig podd också. Så att, ja. Nej, men vi sänder idag istället för igår då, så att säga. Och det är för att det var Nordendagarna i helgen. Och med tanke på det så kom jag hem tidigt i morse. Så det fanns ingen möjlighet att sända igår.
Och hur många mil åkte du?
Jag vet faktiskt inte hur många mil det är.
Hur många timmar blev det?
Jag tror med stopp och allt enkelväg 16 timmar. Varav jag körde ju mellan Stockholm och Skellefteå helt själv. I Stockholm plockade vi upp Henrik Bilström. Så han körde ju övrig tid då. Men det var en dryg bilresa alltså. Mot slutet där var jag DG i skallen, vill jag lova. Ja. Men ja, det var värt det. Jag tror att vi kan väl alla vara överens. Alla vi som var där, Tobias han missade det tyvärr. Men vi som var där, vi kan nog vara överens om att det var något utöver det vanliga det här året med Nordendagarna. Mm. Så det kommer att bli spännande att prata om. Men först tänkte jag lite information till alla lyssnare. Det finns en del lyssnare som har undrat över Robin Palmblad, vilket kanske inte är så konstigt eftersom att han inte har varit med på några avsnitt. Och det är så här att han kommer inte att komma tillbaka inom en överskådlig tid, och istället är det jag som är programledare, som ni kanske har förstått. Robin var ju också producent för det här programmet, men istället har vi Max Rosenfors bakom spakarna. Och han gör ett jättebra jobb. Och anledningen att vi egentligen inte har sagt någonting om det här tidigare, det är faktiskt för att Robin själv har önskat det. Han har vädjat om det, rättare sagt. Nu har han dock valt att gå ut med det här själv på ett forum. Så därför tänkte jag att det är lika bra att konstatera det. Det är alltså inte så att vi har velat dölja det, utan det är han själv som har vädjat om att vi inte ska säga någonting. Vad gäller Per Öberg är det också många som undrar om. Så han kommer att vara med lite mer längre fram för att sedan komma tillbaka fullt ut. Vi vill ju inte chansa med honom, utan vi följer då läkarnas ordinationer. Men han är redan som vanligt, alltså när man pratar med honom och så. Han var ju med lite grann i ett avsnitt, så det kunde ju alla höra. Så att förhoppningsvis är han snart tillbaka. Men just nu har han paus från allt som har med, det är inte bara radio utan även sånt som har med organisationen att göra. Jonas De Geer har många undrat över, jag tror jag nämnde lite i förra avsnittet, för han var ju med ett par avsnitt här som var väldigt uppskattade. Och det är så att, som jag har sagt tidigare, att det är ett nytt program på gång på Nordisk Radio med Jonas De Geer och Jimmy Tunlind. Och jag tänkte nu när radiochefen är här så kanske han kan berätta lite grann om det programmet och hur det går och så.
Mm. Jo, jag fick en briefing av Tunlind under Nordendagarna, så att jag är ganska väl insatt i hur det går och sådär. Vad programmet ska heta och sådana saker. Och det kommer komma inom en väldigt snar framtid. De har redan gjort ett pilotavsnitt som de förvisso då skrotade av vissa anledningar och sådär. Jag tror de pratade om ganska känsliga ämnen. Det kunde vara så. Men det är på gång. Det är det. Mm.
Ja, men det låter ju bra.
Och de har fått lite fria tyglar i det där att styra upp det själv. Så jag har inte haft så jättemycket mer att göra faktiskt. Grunderna kanske i början och så. Sen har jag lyssnat av hur det går bara.
Just det. Men det är väl så att de ska liksom, de ska prata om olika ämnen och diskutera lite mellan varandra. Visst är det lite upplevt?
Ja, precis. Det kommer bli ganska mycket i det debatt kanske man kan säga. Och de kommer gå in på filosofiska frågor. Mm. Såna, den typen av frågor som vi inte riktigt har utrymme för i våra nuvarande poddar egentligen.
Just det.
Men Radio Nordfront och ledarperspektiv kan ju gå in på filosofiska spörsmål ibland och sådär. Men det är ju inte våra huvudsakliga sysslor att göra det.
Jag tror att det finns en stor chans att det där blir en konkurrent hos mig i alla fall med ledarperspektiv om att vara favoritpodd. Jag tror att det kommer bli riktigt bra. Det tror jag. Just det, det var lite information. Har jag glömt något eller? Var det allt? Det var nog allt.
Ja,
jag tror det. Just det. Sedan sist har det faktiskt hänt en ganska intressant sak. Moa Wallin från våran systerpodd Della Q har busringt till Vera Oredsson.
Så nu är det poddkrig.
Ja, vi får se hur det här utvecklas. Ja, verkligen, verkligen. Har alla lyssnat på det som är med?
Jo.
Ja.
Jag tänkte vi skulle spela upp det för våra lyssnare också. Max har väl klippt ihop lite grann.
Jag kände mig verkligen som när man var ett barn. Minns nu när du var små barn. Nej. Hallå?
Ja, hallå, ja.
Hej, har jag kommit till Vera Oredsson?
Ja, det har du gjort, ja.
Ja, vad bra. Jag ringer från Postnord. Vi skulle leverera ett paket till dig, men vi kommer inte in i porten. Visst är det
Vad sa du?
Stämmer det?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Är du utanför nu eller?
Ja. Jag ser här att det verkar vara tvålar och ett par lampskärmar här. Är det något du känner igen?
Jaha.
Det verkar som att paketen har skickats från Polen. Är det... Hallå? Nej, jag fick panik.
Det blev läskigt nästan, tyckte jag.
Ja, hon kände så, hon blev rädd.
Ja, var det hon som blev rädd? Eller, ja. För jag...
Ja, nej, hon blev rädd.
Ja.
Ni kan inte se ut så där.
Nej, men jag visste
inte. Hon är nazist.
Jo, jag vet, men fast jag känner... Nej, men för att... Först...
Fan, nu fick jag inte med mitt skämt heller.
Fan.
Det så...
Nej, men för jag
fick panik.
Nej, men... För jag tänkte så att först så blev jag lite så att det, för att hon lät så gullig på rösten. Så då blev jag såhär tanten. Så då gick jag in i det. Men sen när hon började vara sådär tyst, då började jag tänka att, alltså, att det är kanske hon som är obehag, att hon, jag är hemma. Eller liksom att nazisten kom.
Nej, men,
jag vet inte.
Nej, men, jag tror hon fattade aldrig att det var något lurt.
Gjorde hon det?
Det tror jag absolut.
Men nu tror jag att hon är rädd. Fan, ja. Det här blev inte alls bra.
Jag får ringa henne sen och säga förlåt.
Nej, nej, men hon är...
Jag har kärnfrick. Kommer med lite...
Också, jag glömde bara att hon var... Fan, jag vågar inte fullfölja mitt skämt. Allt fall. Föll.
Ja, men jag förstår. Men, ja.
Men det är ju någonting med liksom att hon är det. Sårbar på riktigt. För att hon är väldigt gammal och säkert lever med någon slags hotbild då. Liksom. Alltså det är ju mullt.
Hotbild.
Ja, men om AFA håller på med henne och hon hamnar i olika rättegångar. Och så här, det finns ju en lite.
Jag bryter inte lagen.
Nej.
Fan.
Nej.
Fan, vad ska jag göra nu?
Vi ringer henne sen. Eller ska vi ringa henne igen?
Vi ringer nu. Kan inte säga... Förlåt, vi skulle bara skämta lite. Ska du...
Ska
du berätta skämtet?
Men alltså, jag kanske tycker det är kul. Hon är nazist, jag kan inte säga förlåt till henne.
Det kan man visst göra.
Men du kan ju säga förlåt.
2000 years later.
Men säg förlåt. Säg att du bara... Du behöver inte vara orolig. Jag ska bara säga förlåt. Jag skulle bara skämta.
Du
behöver inte vara orolig.
Du kan inte se så ledsen ut. Det är inte synd om henne.
Ja, men till och med jag känner...
Hallå,
ja. Ja, hej. Förlåt, det bröts. Vi skulle skoja med dig, men vi ångrade oss när du lät så skör på rösten.
Ja.
Vi menar inget illa. Förlåt, Vera. Det var ett dumt skoj.
Ja, eller vi har lite olika åsikter om hur om det var dumt eller inte. Men
det... Vem är det som ringer det då?
Förlåt, vad sa du?
Vad sa du?
Nej, bara så, hallå?
Vilka är det som ringer frågan?
Jaha, nej, det är några tjejer som har en podd. Tre.
Jaha. Vi jobbar med satir och skoj och sånt. Och det skulle vara ett skämt. Men det blev
men lite... vi drabbades av dåligt samvete, så det blev ju inget.
Jaha, då vet jag det, ja.
Har du så bra, Vera?
Men skojar inte med andra tanter, för de är kanske mer nervösa än vad jag är.
vi vill inte hota det. Det var absolut inget hot eller så. Vi skulle bara göra det. Men
vill hon inte höra skämtet?
Nej, men jag
förstår det.
Andra tanter kanske blir nervösa.
Ja, nej, vi ska inte ringa några fler tanter. Det
säger så.
Hej. Okej.
Ja, nu gick det nästan över åt andra hållet.
Att nu. Ska vi ringa igen?
Men jag...
Du blev det sen.
Jag
kan
inte fatta att jag inte...
Men har inte någon så grundmurad... Alltså även om man kan så här... säga något slängigt om...
Ja, det där var ju kanske den mest failade busringningen genom världshistorien. Får man ju säga.
Jag undrar vad det var för skämt de pratade om, för det här.
Ja, jag är jättenyfiken.
Infallsvinkeln med lampskärmar och tvålar, den var ju så här intressant på så sätt att det är för intressens svagaste
punkt
eftersom judarna själva har erkänt att det inte har hänt liksom.
Precis, det var ju lite så här rödpillrat av henne att dra ett sånt skämt. Om det var det som var upplägget, men hon fick ju panik och bara la på. Och sen fick de så dåligt samvete så de ringde och bad om ursäkt. Och sen Vera var ju stenhård, bara skoja inte med andra tanter för de kanske är mer nervösa än vad jag är. Så att det slog ju tillbaka mot dem själva helt enkelt.
Men ni polar ju med dem uppe i Stockholm, ni kan ju fråga vad skämtet är. Ni träffar ju dem varje... Jag
hade inte gjort det på Twitter, Martin.
Ja, jag skrev sionist till en av dem.
Just
eller
det.
Någon skrev det från mitt konto.
Ja.
För
jag håller med.
Det var den där judinnan som skrev kasta absolut inte, alls att de inte skulle ta bort det där inslaget.
Var det judinnan i programmet eller? Ja, precis. Bianca Meyer. Jag håller med Goy för övrigt att vilka störiga bebisröster. Alltså,
ja, alltså det var det
genomlidat sånt där program.
Det undrade jag också, Holmqvist. När jag slog ju på podden där i början när de bara så småpratade om ingenting. Ja. Liksom.
Mm.
Och man hör inte kackligt.
Heller.
Är det här någon slags konfrontation för att du vet att jag brukar lyssna på Della Q, eller?
Ja. Vi vill ha en förklaring. Vad är grejen?
Men är det inte en Meyer som har det här judisk krönika? Alltså podden judisk krönika?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det
finns väl fler som heter
hon heter Meyer också. Okej, ja, det är säkert väldigt vanligt.
Nej, men jag tycker att de här är intressanta lite grann. Kanske inte riktigt på samma sätt. Meyer är väl ett vanligt judiskt namn för övrigt. Men det är intressant på samma sätt som, vad heter han? Fredrik Strage är intressant. Det är personer som är inom etablissemanget men har en hel del så här politiskt inkorrekta grejer. Plus att de drar en hel del nazistskämt och grejer. Men det är ju, alltså, med det sagt är de ju inte på våran sida, så det är inte det. Men jag tycker att det kan vara rätt intressant. Men jag håller med om att det är lite tramsigt emellanåt. Faktiskt. Men det här, nu är det ju någon slags krig. Nu måste vi ju hämnas på Della Q på något sätt. Eftersom att de gör så här. Ja, eller hur?
De får bli offer för nästa trollkampanj.
Ja.
Hittar du en anledning för att få ringa Moa Wallin, eller vad du säger?
Jag behöver ingen anledning för att ringa Moa Wallin. Nej, det blir nog ingen busringning kanske. Det är för enkelt. Men någonting motsvarande busringning. Vi får väl se vad vi hittar på. Men jag tror att om vi ska recensera den här busringningen, ska jag säga att den får en halv tyrun av 10 möjliga. Så dålig var den. Bättre lycka nästa gång.
En tvål av 10.
Ja, precis. Kanske bättre. Yes. Har vi något mer att säga om den här usla busringningen som Vera Oredsson gick segrande ur?
Nej. Mm.
Då ska vi ta en låtpaus, tror jag. Och när vi kommer tillbaka ska vi diskutera Nordendagarna. Och jag vet, Saxlin, du hade en riktigt grym låt på gång förra veckan som dock aldrig blev spelad, så vi kör den. Det är Heilung med, vad var det den hette nu igen?
Norupo. Ingen aning hur man uttalar.
Precis, något gammalt urgermanskt språk. Vi kör den och så återkommer vi. Yes, det där var Heilung. Mycket bra låt. Så i helgen då var det Nordendagarna, vilket är ett evenemang som Nordiska motståndsrörelsen håller varje år, oftast då i slutet av sommaren. Det är ett lite mer socialt evenemang kan man väl säga än exempelvis aktivistdagarna som är mer kanske arbetsrelaterat. Här är det, kommer ju barnfamiljer och vi har femkamp och utser årets Nordman och det är lite mer att man umgås. Men det hålls även då i regel tal och föredrag och sånt. Så den här gången var det i södra Småland, vilket som vi redan har konstaterat är en enorm lång bilresa från där jag bor. Men just i år tyckte jag att det var viktigt att åka dit, vilket då jag och många andra från mitt näste gjorde. Och det brukar vara lite olika hur öppet Nordendagarna är för allmänheten. Vi har haft lite olika så här, olika år. Jag tror förra året då var det, hade vi en öppen inbjudan, va? Vi sa det så.
Den gick inte ut på Nordfront, men stödmedlemmar och sympatisörer fick komma.
Precis, den var halvöppen. Man fick bjuda med folk man kände och så vidare. Och sympatisörer. Men man gick inte ut på officiellt mer än på sidan.
Så var det kanske, ja. Men i år då var det väl, då var det i princip endast aktiva medlemmar då, och aktivister och sådär. Kanske någon enstaka utomstående. Men folk hade ju med sig familjer och sådär också förstås. Men det var ändå väldigt mycket folk i år. Jag var inte på Nordendagarna förra året, men det sägs att det var ungefär lika många, va, som förra året ändå. Det kanske du har koll på, Weideland?
Nej, inte. Det kändes så. Det kändes som att det var lite mer. Eller i alla fall att det var lika många. Men det var ganska många förra året också.
Ja. Jo, men speciellt med tanke på att det södra Småland, det är ju inte bara långt för norrlänningar. Det känns ju kanske relativt långt även för de som bor i Dalarna som är vana att det är jättenära och sådär. Så det var en riktigt bra uppslutning. Men jag tänkte i alla fall vi ska diskutera dagen. Och Tobias, du missar den ju, så du får ju liksom ställa frågor till oss då om vi missar någonting.
Det ska jag göra.
Men det första jag tänkte, det var att det inleddes med en slags en ganska högtidlig öppning så att säga, lite ceremoniell. Det tyckte jag var, i alla fall jag var, riktigt mäktigt. Vad säger ni andra om det?
Hur var det då? Alltså, på vilket sätt?
Nej, men det var liksom procession med fanor och sånt där.
Den var ju väldigt sektig.
Ja, det var precis. Det gillar jag. Men alltså, ritualer,
ja. Detalj, men i stora hela var det ju bra såklart.
Ja, precis. Nej, men alltså det här med ritualer, det är ju ändå det fyller ju en funktion, va? Eller hur? Alltså människan har alltid använts av ritualer för att markera olika viktiga händelser i livet eller under vissa evenemang och sånt.
Men det blir väldigt högtidligt när de börjar arrangemanget med den här typen av invigning. Det blir. Och jag tror nästan att smålänningarna var först med att börja med det här konceptet. Var det inte så? Vilket fall som helst, vi har varit ganska dåliga ändå på ceremoniella ting inom vår organisation. Och där skulle vi kunna bli ännu bättre faktiskt.
Jo, men precis. Och det är ju alltid en hårfin gräns där. Det kan ju bli för mycket också, så att det blir lite så här, vad är det kallas, LARPing? Är det så det kallas? Men så länge man gör det på ett ganska ärligt sätt, och dessutom att det är våra egna grejer, att vi skapar våra egna traditioner eller sätt att uttrycka oss på, så tror jag faktiskt att det är ganska bra. Det är någonting som det sätter en i en sinnesstämning och det binder de som är med samman lite grann, tror jag.
Det kommer inte komma någon filmklipp från det eller som man kan se?
Nej, det kommer inte att komma någon filmklipp.
Man får bli medlem och gå på Nordendagen nästa år. Alltså.
Ja, ceremonin kan vi inte visa upp tyvärr. Jag tror inte jag behöver förklara varför.
Okej, jag tror jag förstår.
Nej, men precis. Om man går med i motståndsrörelsen, då kanske man får vara med om det där en annan gång. Helt enkelt. Vad hände sen då? Då var det Magnus Varmo, Nestes chef i Nestes 7. Han var huvudarrangör förstås. Han hälsade alla välkomna. Och sedan så gick Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindmer upp på scenen och sa några ord också. Ja, lite grann vad som har hänt den senaste tiden och så. Och satte väl lite grann temat för dagen, kan man väl säga. Och sen, Weideland, var det din tur? Du höll ett väldigt intressant tal, eller kanske mer ett föredrag. Kan du berätta lite mer om det?
Vilka talar vi om nu?
Det första.
Jag hörde ju faktiskt två. Det första.
Ja, det gjorde du. Det. Ja, just det.
Logiskt. Men var det inte avrapportering från de andra länderna innan Weideland, eller var det efter?
Nej, det var ju senare på dagen, tror jag. Nej. Men det spelar ingen roll. Nu, är det nu kör vi Weideland ändå.
Okej, men vilken av dem?
Det första.
Det första.
Rena information. Det korta föredraget, så att säga.
Nej, men
det första gången du var på scen och pratade.
Ja, då talar jag om att bygga samhällen i samhällen.
Mm, precis.
Ja, bra, så vi får på samma här. Ja, jag vet inte om det var så intressant, men ja, bygga samhällen i samhällen, bryta sig loss från systemet och så vidare. Det är ju sånt som vi förespråkar till 100%. Vilket då kan vara ganska, ganska svårt att göra det, realisera det i praktiken. Men vi hade ju lite bord med produkter som medlemmar hade tagit fram, helt enkelt.
Just det var alltid från honung till saft och bröd och även hemgjorda prylar och sånt. Typ som en liten basar nästan.
Precis, och en liten marknad.
Musmattor och kaffekoppar och grejer.
Och det är väl ett koncept vi ska försöka utveckla, helt enkelt.
Jo, men det är ju väldigt intressant. Jag tror ju just det där att det här med samhället i samhället, så att säga. Det blir lite grann att vi bygger det befriade Norden redan nu på så sätt, eller hur? Och det, alltså vi har ju redan på sätt och vis en alternativ kultur i organisationen som skiljer sig från den, vad ska man säga, borgerliga kulturen som är i samhället i övrigt. Men hur tänkte du med ditt tal? Hur ska man utveckla det och komma ännu längre så?
Ja, man kan ju till exempel flytta där det bor andra nationella eller kamrater i organisationen, så att man blir starka på en ort. Man kan skapa egna företag där man anställer sina egna, så att säga. Gym för sina egna, samlingsplatser, etc. etc. Sen är det ju precis som du säger, man bygger den nya människan eller den nya kulturen. Och på sikt ska ju den kunna penetrera hela samhället.
Jo, det blir ju som... Alltså, jag tror ju det att det är en sak som kan locka människor att följa den vägen som vi går. Vi arbetar ju väldigt mycket med ord och budskap. Att säga så här är det och så här borde det vara och så här tycker vi och sånt. Men oftast det som människor reagerar på, det är ju handlingar snarare än ord. Eller hur? Så att om vi presenterar ett alternativt sätt att göra saker på eller att leva på, och folk ser det, så kan det skapa en enorm dragningskraft också. Så att det blir positivt inte bara för oss utan även för omgivningen.
Sen är det ju som Rökviken här skriver kommentarerna angående odling och självförsörjande, att det är ju sånt som är viktigt i krissituationer som kommer att komma, och ju mer kunskap där, desto bättre. Jag tycker folk borde faktiskt... Nu passa på att göra lite reklam för radioprogram. Jag tycker folk borde passa på att lyssna mycket på Livsferil.
Det borde ni.
Just det.
Just det, glömde bort att du satt här. Nu har vi berömt varandras program här hela tiden.
Ja, det är bra.
Det är bra. Jo, men Livsfrill, du kan ju berätta lite, Tobias. Vad brukar ni prata om i Livsfrill? De lyssnare som missar.
Mycket prepping, och så har det väl blivit lite här på slutet. Men ja, självhushållning. Vi brukar försöka ha teman för varje avsnitt då. Så man kanske har något om radioapparater och något om jakt och något om vad man kan hitta fätligt i skogen och hur man bag out box eller hur man preppar in sommarstuga. Så att vi är ju, jag menar, sen är vi inte några experter heller, så att det är mycket liksom resonerande, och en del av oss håller på mer kanske en viss sak än någon annan och kan lite mer om det. Så att, och så brukar vi vara med gäster. Så att ja, men det är ett trevligt program. Vi gillar ju att prata om de här sakerna, så att det.
Jo, men precis. Det är faktiskt ett intressant program. Och jag tror också att det där är ett viktigt program att lyssna på. Men sen som sagt, då var det väl att vi fick rapporter från de övriga nordiska länderna. Och bland från Norge, Nordiska motståndsrörelsen i Norge, som har en ny ledare, Tommy Olsen. Och han berättade att organisationen i Norge har stärkt avsevärt den senaste tiden. Och han höll ett väldigt bra tal, tycker jag. Och vi diskuterade lite tidigare, och det var väl du, Veideland, som sa att han kändes väldigt mycket som en ledare när han stod på scenen. Berätta hur du tänkte där.
Tommy Olsen, han har ju varit med länge, varit lojal hela tiden. Han tillhör ju faktiskt motståndsrörelsen 1.0 i Norge. Så att han är ju väldigt stabil och sådär.
Men för de lyssnare som inte vet vad det innebär, berätta vad motståndsrörelsen 1.0 är i Norge.
Vi hade en grupp tidigare som startade upp Nordiska motståndsrörelsen i Norge. Men där de flesta då har försvunnit i samband med splittring och sådär. Men Tommy Olsen blev kvar. Och han har ju funnits, varit ledande hela tiden. Men inte högsta ledare då. Av lite olika orsaker kanske. Men jag tror att det här kommer bli en riktigt bra lösning. Och som man sa i sitt tal, de har rekryterat fler nya medlemmar, men även gamla medlemmar som har kommit tillbaka. Och just där det tycker jag verkar väldigt intressant. Och jag hoppas ju att det är de riktigt gamla medlemmarna, för de besitter väldigt hög kompetens.
Jo, precis. Ja, det lät väldigt, vad ska man säga, hoppingivande från Norge faktiskt, att höra honom. Jag håller med där, att han hade verkligen utstrålningen som en ledare. Så att jag tror att han gjorde ett starkt intryck på alla.
Pratade han på norska, eller?
Jo, det gjorde han. Men han pratade en sån här norska som låter som danska nästan.
Ja, det var nästan lite så Bergen, eller Kristiansand, vad heter det?
Ja, men det är väl i Bergen de pratar. Varvikernes har väl någon liknande dialekt.
Ja, det var lite svår faktiskt, det var det.
Jo, men man förstår ändå vad han sa. Men jo, det påminner lite om danska nästan. Jag vet inte. På något sätt. Det var väldigt positivt. Och från Danmark hade vi Jakob Andersen, som är nästa chef där, va?
Jo.
Och han berättade om hur Danmark också går framåt förstås. Och det har vi ju sett också, hur de verkligen har klivit fram. För att Nordiska motståndsrörelsen har ju inte funnits, åtminstone inte i den formen som det är nu, i Danmark i särskilt, är det ett par år de har funnits? Kanske. Den danska grenen.
Ja. De är duktiga på att göra filmer i alla fall.
Så. Ja. Vad säger du, Saxlin?
Är det inte så många år?
Nej, precis.
Något kanske.
Ja, nej, när jag gick med i motståndsrörelsen så fanns vi inte i Danmark på det sättet i alla fall. Så att,
det var ju en satsning några år innan, men den rann väl ut i sanden och sen kom det ju den här senaste riktiga satsningen som har skapat en riktig etablering där.
Jo, precis. Och Veideland, du var väl involverad en hel del i etableringen i Danmark. Visst var du ner dit och träffade dem mycket och sådär?
Nej, där har du faktiskt blivit lite fel och informerad.
Aha, okej.
Okay. Ja, men Simon Lindberg har varit högst delaktig i det i alla fall.
Ja, just det. Just det.
Och nej, men när det gäller Danmark, vi har ju alltid, ska jag vilja säga, haft problem med att etablera oss på Danmark. Det var problem under alla år. Men de här grapparna som styr nu är ju... De är riktigt bra i dem. De är redan ute på gatorna och kör offentlig verksamhet. Mycket spektakulära aktioner. Jobbar mycket med media också. Mm. Det är nog risk att de där susar förbi oss i slutändan om inte...
Alltså, jag tyckte deras filmer var så himla bra. Alltså, det var...
Jo, de har ju varit skickliga på att... vad ska man säga, göra propaganda av sina aktiviteter. Ja. Det har de. Och de har även gjort väldigt bra och smarta aktiviteter. Det var väl i somras de körde med någon slags jeep där på stranden. Någonstans i Danmark. Det var ju riktigt häftigt. Och sen har vi ju, det var ju en demonstration i Köpenhamn. Det var väl i år, tror jag. Ja, det var det.
Sen polisen började krångla.
Precis, jag var själv inte där, men det var väl något strul med polisen. Men det var ju ändå bra gjort med tanke på hur kort tid den danska grenen har funnits, så att säga. Att ordna en sån demonstration.
Och så är det väl förmodligen en av de mest jobbiga städerna i Norden, skulle jag tro. Mm. Att hålla offentlig verksamhet i.
Jo, det är väl som en ganska känd rödingstad, Köpenhamn. Med ganska lite mer hårdföra rödingar än vad vi har i Sverige.
Mm.
Som jag förstått det. Så att, ja, nej, men det var positivt. Var det. Och sen hade vi också, vi fick brev från Island. Och vi fick även ett brev från Finland från den relativt nystartade organisationen Koti. Jag vet inte hur man uttalar, Vauputa, är det så man säger? Vauputa. Det betyder väl för frihet eller mot frihet, va?
Och
det var också en hel del positiva besked. Vi vet ju att det har ju varit förbudsrättegång i hovrätten. Och det beslutet om att förbjuda motståndsrörelsen är ju överklagat till högsta domstolen. Men det har väl... som vunnit lag och kraft då tills domstolens avgörande. Men det är ganska tydligt att kampen, den nationalsocialistiska kampen i Finland är högst aktiv. Mm. Och de växer också. Och en annan positiv sak från Finland är ju för övrigt att Jesse Torniainen har släppts fri. Han har muckat från fängelset. Och det är ju kul att höra. Han fick ett ganska långt fängelsestraff. Jag bjöd faktiskt in honom ikväll, men han är på en välförtjänt semester just nu och tar det lugnt. Men förhoppningsvis så kan vi ha med honom längre fram, så kan han berätta mer om hur det har gått och sådär och så vidare. Men sen, Veideland, var det väl ditt andra tal efter det?
Ja, sen var det nog jag.
Precis, och det var också ett väldigt intressant tal där du använde en armé som en metafor för en nationalsocialistisk organisation.
Mm.
Kan du berätta lite mer?
Ja, absolut. Jag pratar ju om hur en armé är uppbyggd, kan man väl säga. Både en reguljär armé, men även en revolutionär armé som jag menar har oftast... vart uppbyggd på snarlika sätt i alla fall. Samma grunder. Och en armé har ju såklart sina soldater. Det är ju de som... ja, det är ju soldaterna vi tänker på när vi tänker på en armé i första hand och sådär. Soldaten och befälen och staben och sådär. Men en armé har ju också en tross, till exempel. Det är ju den delen som förser soldaterna med underhåll och livsmedel så att de kan strida. Sen har ju armé lite andra olika delar, underrättelse så att man håller koll på vart fienden är och hur många de är och så vidare. Och även olika propagandadelar. Syftet med dem är väl att dels förse fienden med desinformation såklart, men även att rättfärdiga kriget som soldaterna bedriver inför befolkningen. Sådana saker. Och soldaterna klarar sig inte utan armén. Det bara är så. Hade de varit utan armén så hade de inte blivit långlivade i strid, utan de behöver armén. Och Nordiska motståndsrörelsen är en armé helt enkelt, bestående av soldater, det är våra aktivister då, men även medlemmar som underlättar för aktivisterna, som bedriver propaganda, sysslar med underrättelser, underrättelseverksamhet och så vidare. Det är väl i korthet
vad mitt tal gick ut på. Vi propagandan alltså?
Ja, propagandan. Radiopropaganda, Nordfronten-propaganda, media-propaganda. Folk som kan formulera flygblad eller layouta affischer och så vidare, de tillhör också propaganda. Och alla de är ju inte gataktivister. Alltså det är inte alla gataktivister som har vassa pennor och sådär.
Nej men precis, och jag tänker det där är en ganska viktig poäng. Och man kan ju likna det nästan vid en, du liknar det vid en armé, men man kan också likna det vid en kropp egentligen. Att de olika delar av kroppen är beroende av varandra. Till exempel om man ska gå så kan man inte gå med ett ben, och du kan inte heller röra dig utan en hjärna. Du kan inte göra någonting utan ett hjärta som pumpar blod ut i kroppen. Så man kan väl säga att det är ju det som är det viktiga. Precis som en armé så har man olika delar med olika uppgifter. Och om alla strävar mot samma mål, det är då man går framåt. Men om man kan inte bara plocka bort en del, för då då faller ju allt helt enkelt.
Ja, men precis, och det finns ju ingen som är för mer. Det är ju, de är bara för mer inom sitt eget område, kan man säga. Och det viktigaste är att den kroppen går framåt.
Jo, men precis. Och då kanske man kan säga att i Nordiska motståndsrörelsens fall så är då hjärnan Simon Lindberg och händerna aktivisterna och ja, men sådär. Nordfront är munnen som kan liksom tala och så vidare, och man kan inte plocka bort en del. Och för, om man tänker till exempel en lyckad aktion, säg Stockholm, som den vi hade förra helgen, där lyckas vi nå ut till en hel del stockholmare, och vi visade upp oss för i huvudstaden, och vi liksom intog den och så. Men om vi inte hade kunnat skriva om det eller göra en film om det, då hade ju bara egentligen de som såg oss på plats kunnat ta del av det.
Närmast sörjande.
Ja, precis. Så att där blir det ju extremt viktigt. Eller det visar ju hur viktigt det är med alla olika delar som samverkar. För det blir liksom en propagandavinst på plats. Men sen blir det en film och en artikel, så att den där aktionen kan leva vidare, och vi kan dra fördel av det gång på gång, så att säga.
Jag tog ju ett exempel då från Mer än ord, som det är ju aktivister som pratar aktivism såklart, men deras producent var ju medlem. Han la ner ganska mycket tid, det vet vi Max numera, lägger ner mycket, väldigt mycket tid på klippa, och det ska publiceras och artikel ska skrivas och så vidare. Och det publiceras ju på plattformar som medlemmar, men också aktivister då. Men många medlemmar driver och har gjort stora, helt enkelt. Så att utan det arbetet så hade ju en podd som Mer än ord inte blivit lika stor, till exempel.
Precis, det är ju ett väldigt bra exempel faktiskt. Där är det. Och ja. Nej, men jag tror att det var en viktig poäng som du gjorde där. Och jag tror att alla där inne liksom verkligen kände att ja, men vi är som en armé helt enkelt. Mm. Och vi jobbar billigt. Tillsammans. Ja, billigt. vi är ju en legal organisation. Vad tyckte du om det där föredraget, Saxlin?
Nej, det var bra. Såklart.
Du är ju en
men just det fan, det var ju mitt favoritföredrag med Weidland. Jag kommer inte ihåg allt nu, men nu kommer jag på vad det var mer du sa. Det var ju det enda föredraget du inte haft något att anmärka på.
Typ. Oj, det här är bra betyg alltså. Annars brukar jag bli såhär mjo.
Jo, nej, men jag brukar alltid säga såhär, ja men det var väl bra och sådär och så, men...
Men... Det är alltid det här ordet väl, ja. Fullt av en tung suck i slutet. Men det var inte så den här gången.
Ja, nej, men jag kom faktiskt inte på något då, som jag inte höll med om eller inte tyckte var bra. Det var slagfullt och upplysande och utbildande.
Mm. Och där är Saxlins språk för, det var typ det bästa jag någonsin har hört.
Åh. Nu missar jag Sim Lindbergs tal sen kanske, jag vet inte.
Jo, vi kommer till det. Det var ju också väldigt bra. Nej, men alltså, det var ett väldigt intressant föredrag, det var det. Vill du säga något mer om det där föredraget, Weideland, eller ska vi gå vidare?
Ja, vi talar ju om, det var ju mycket vad reguljära arméer sysslar med, men vi gick även in på vad revolutionära arméer sysslar på. Även där sa ju soldaterna, de revolutionära soldaterna har ju alltid varit spjutspetsen, såklart. Och ska alltid lyftas fram som spjutspetsen också. Men även i de fallen så är det ju vanliga medlemmar som de har organiserat. Som har genomfört olika saker för att kunna underlätta för att revolutionen ska äga rum. Många kommunistiska revolutioner har ägt rum tack vare olika generalstrejker till exempel som har lamslagit landet. Nu säger jag inte heller att det är det vi ska syssla med. Bara säga att det är inte bara yrkesrevolutionärerna som har genomfört revolutionen.
Nej, men precis. Som sagt, alla delar måste ju vara med och samarbeta och så. Så att, ja.
Mm.
Jo, nej, men jag håller med Saxlin där, så det var ett riktigt bra föredrag och du gjorde väldigt många bra poänger där. Och sen efter ditt föredrag, då var det dags för femkampen, eller hur? Vikingakampen.
Alltså, nu har ju du snurrat kronologin väldigt mycket, tror jag.
Har jag det?
Var den här vikingakampen var ju innan Lindberg och Weidelands tal, eller? Det är jag inte säker på. Jo.
Jo, det började då.
Det var ju efter...
Alltså, fick inte du sova något på den där 15 timmar långa resan?
Nej. Nej, men femkampen var ju efter lunchen.
Som...
Vad åt ni för något?
Till lunch var det ju soppa och till middag var det kålpudding.
Kålpudding var riktigt bra.
Ja, efter lunchen började väl tävlingarna och... Sen var ju de här talen vi pratade om nu. Typ.
Okej. Men då har vi alltså hoppat över det. Då måste vi ju ändå dra den grejen. Helt enkelt. Men du, Saxlin, du har ju bra koll på det. Jag var ju också tittat på det där. Men du har ju skrivit en artikel om det. Så du kan väl berätta lite om femkampen och vad som hände.
Ja, nej, det var ju som vanligt. De delades upp i lag. Och sen var det först tre lagtävlingar. Det var... En sorts stafett där man bar en kamrat på ryggen och rundade något märke och sprang tillbaka till de andra lagkamraterna och hoppade upp på nästa killes axlar så sprang de så där och ja, det var ju är ju liksom tungt och ja, en del folk sprang så snabbt så att de tappade balansen och stupade och så där, så det var ju spännande och Sen var ju den klassiska lagbrottningen där de kör alla mot, ja, man börjar en mot, ja, båda, alla brottas samtidigt och man tar varsin snubbe från början och sen när en klappar ut så hjälper han som tog ut motståndaren sina lagkamrater och sådär, så det blir flera mot en och i slutändan är det liksom bara en person kvar i ena laget och sen blir den också utslagen och då är matchen över. Så det var ju det också. Och sen var det ju, man rycka svansen tror jag. Den där leken, jag brukar köra den i skolan och man gjorde nog en del på fotboll och sånt. Att, ja, man har en sån här, vad fan säger man? Ett sånt här, ja, man stoppar in sån här bindel typ, ja, i byxorna och ja, försöker hålla ryggen borta från alla andra så att de inte kan rycka den och
alltså, så alla kör samtidigt alltså.
Ja, i lag då. De var ju hade ju varsin färg då för varje lag och så skulle man väl plocka.
Fick man slåss och sånt också eller var det bara
Jag hängde inte med så noga där på plats men jag såg på bilderna de körde ju inte så mycket att de så sprang runt varandra utan de försökte ju så springa in i varandra och krama runt liksom. Vissa såg jag.
Det var ju två omgångar för det var ju fyra lag. Och i andra omgången var det ju ett lag som hade en ganska smart taktik. Och det var att direkt det började, då sprang de och ställde sig rygg mot varandra.
Mm.
För att ingen, men jag tror de lyckas in trots den taktiken. Jag tror det andra laget vann ändå, va?
Ja, det är ju en defensiv taktik så det blir kanske svårt för dem att komma åt sina fiender också.
Jo, men däremot var det ju vissa som var smarta som stoppade in det där bandet ganska långt så det stack bara ut en liten, liten svans.
Jo, men det är ett klassiskt fuskknep i den där tävlingen.
Jo, precis.
Ja, det var många, ja, det kommer jag ihåg när man körde sånt där när man var liten.
Jo.
Vissa skulle vara så svåra som möjligt.
Jo, men det är ganska kul, vad säger man, sport, lite så här lekfull och så.
Jo, och det var ju den sista lagtävlingen då och det slutade med att lag nummer ett vann och då åkte vi tillbaka till lokalen sen och då var det ju två utslagstävlingar där. Först var det jägarvila när man sitter i 90 grader mot en vägg så alla körde det och de två som presterade bäst där gick då vidare till den allra sista finalgrenen som var att göra så många armhävningar som möjligt på 2 minuter. Och det var Marcus Nord och vad hette han? Anders Belfrage från nästa två. Som kom, ja, som gick vidare från jägarvilan och körde armhävningar. Och Belfrage gjorde 63 armhävningar och vann. Så han blev årets Nordman och fick pris senare under kvällen. Och idag har jag snackat lite med honom och slängt ihop en artikel och skriftlig intervju som är uppe på sidan. Så ja, det var väl tävlingen och bra jobbat av honom. En helt klart värdig vinnare.
Jo, det är ju en väldigt ärofylld titel, årets Nordman förstås. Jag undrar om våran producent har en fanfar att spela för. Anders Belfrage, årets Nordman. Sådär.
Vackert.
Ja. Mycket vackert och grattis till Anders Belfrage som Saxlin sa, mycket värdig vinnare helt enkelt. Jag tänkte också, vi skulle diskutera det här med kålpudding. Hur kan det komma så att, det, att vi alltid äter kålpudding i sådana här tillfällen? Är det någon som vet det?
Nej, men det är bland det godaste jag ätit på länge.
Tyckte du det här var den bästa kålpuddingen?
Ja, vad jag kommer ihåg, men jag kommer ju inte ihåg i detalj hur de har smakat tidigare. Men det var skitgod sås och sådär till. Jag tyckte det var 100%.
Det är ju rätt lätt att laga mycket av det, tror jag. Jag håller på att laga kålpudding just nu faktiskt.
Ja, okej. Jo, nej, men det, jag håller med, det är väldigt gott. Men och, ja, det är väl enkelt att göra också till många människor.
Och gott. Och gott.
Precis. Och det är väl dessutom rätt nyttigt, förstås. Mm. Mm. Så att, nej, men det har blivit lite av en tradition när vi har såna här tillfällen. Jag tror förra året på aktivistdagen åt vi väl också kålpudding. Och jag har då varit med minst ytterligare tillfälle då vi äter det, så att... ja, nej, men det,
var, bra. Om man ska vara lite negativ så var det faktiskt en lite av en besvikelse när det blev soppa till lunch när man var så här ashungrig för saker att dra ut lite på tiden och sådär. Det var lite jobbigt faktiskt.
Bra kålpuddingen då?
Ja, det hade ju varit bättre i teorin, men då hade väl maten blivit ännu mer försenad.
Men man fick ju mackor också, såg du inte?
Ja, jo, jag tog några mackor, men...
Hur löste du din träningsdiet här? Alltså, fick du tillräckligt, Saxlin?
Jag fick ju säkert mer...
mycket alltså.
Jo, jag fick väl mer, vad heter det... Jag fick ju säkert de kalorier jag behövde, för man åt ju en del och sådär, men det var säkert inte...
Inte protein tillräckligt.
Proteinmässigt tillräckligt, men fan, man kan ju gå flera dagar utan att det ska vara så. Det är bara nervigt att hålla på optimerar det till 100%. Speciellt om man är bortrest får man ju acceptera att det inte går att äta som när man är hemma jämt.
Nej, precis.
Mm, och jag såg många sådana här LCHF-are som åt väldigt mycket mackor. Mm-hmm. Så de var nog väldigt goda.
Ja, baja. Nej. Nej, men det är klart. Alltså, jag tycker det är lite överdrivet en del som liksom drar det där när de är hemma hos andra eller liksom iväg sådär. Det är ju vad man gör till vardags som är det viktiga.
Precis, det är ju mängden. Det är ju liksom över tid det man generellt sett gör som är viktigt. Om man någon gång då och då gör på ett annat sätt så går inte världen under.
Nej.
Mm. Nej, men min poäng var också lite grann med det här var att ge beröm till kökspersonalen som gjorde fantastiskt god mat faktiskt.
Mm. Kålpuddingen var riktigt bra.
Jag tycker det alltid har varit bra mat när jag har varit på olika tillställningar faktiskt. Det är...
Jag
har inte varit
med
på så många i och för sig, så alltså alla eller så, men de gånger jag har varit, det är ju säkert, jag vet inte, 5-10 gånger i alla fall. Så har det varit bra tycker jag. Jättebra mat om man blir mätt och sådär, så att det är trevligt.
Jo, nej, men det var riktigt bra. Det var väldigt många som gick och tog mer mat. Så att det är ju det bästa betyg man kan få. Jag tror vi tar en låtpaus och sen fortsätter vi. Vi kör Death in June, The Accidental Protégé.
Like a loaf of love's new babe. Fallen beautiful, adored. I'm your accidental protege. The gift, the blood, the throne away. I thought I found paradise, but paradise came and went like the wind through the winter's woods. It cowed and took a breath. Accidental protege, the grave of love, the yesterday.
Så där, Death in June var det där. Och en sak som vi pratar lite om nu och som många har pratat om, det var att det var så väldigt bra stämning i år på Nordendagarna. Och det var någonting som jag själv reagerade på, att det var, det brukar vara bra stämning, men just i år var det oerhört bra stämning. Vad säger du, Veideland? Hur upplevde du det?
Jo, nej, men jag håller bara med. Det var en helt annan. Och jag har varit på ganska många, jag har varit på alla Nordendagar, jag har varit på alla aktivistdagar utom en. Och det här var, i det avseendet så var det, ja, om inte den bästa, en av de bästa. Den bästa Nordendagarna var det i alla fall.
Och jag hade ont i halsen dagen efter, eftersom man hade pratat med så mycket människor. Och det var någon annan som ringde på telefon också och hade det problem med dagen efter, hörde jag.
Vem var det?
Jag minns inte. Det var någon som ringde någon som jag var med, men som jag kommer inte ihåg vem det var.
Nej, men jag har också varit hes idag faktiskt. Jag kanske är lite hes fortfarande till och med.
Jag hade så när jag var med för 2 år sedan.
Jo, men det blir ju så. Ofta, och så när man träffar med alla människor, man ska hinna prata med alla. Och tyvärr är det ju så att man hinner ju aldrig prata med alla så mycket.
Nej, tyvärr.
Som man har velat. Jag vet, när du skulle åka hem i det landet, sa du, men Holmqvist, vi har inte pratat med varandra så mycket idag. För vi brukar ju snacka ganska mycket, men det blev inte så den här gången.
Pavlina blev ju sur. Oj, så är det högt. Ja.
Blipa direkt.
Vi skulle åka iväg någonstans där under dagen. Och... Men på väg till bilen så jag kom ju aldrig till bilen. Alltså, man gick 5 meter och så pratade man, och så gick man 5 meter och så blev man haffad av någon annan. Och så där.
Jo, så det var ju när man skulle åka hem. Först tjatade vissa i bilen, så vi måste åka, det lång väg och sådär. Och sen bara, när man är själv klar, ja, men då de fastnade i massa diskussioner. Och så slutade med att man sitter ner och pratar igen liksom.
Jo, jag vet inte. Då höll Emma Karlsson på och försökte hitta på en massa olika anledningar till varför vi skulle stanna kvar.
De försökte det med oss också.
Jo, hon ville att alla skulle stanna.
Ja. En sak som inte nämnt för övrigt, det är hur mycket, hur många barn det var på plats. Så det tyckte jag var jättetrevligt. Ja, det är precis som Nordendagarna ska vara.
Precis, och hälften av barnen var dina.
Nej, det var faktiskt inte så. Utan det var, ja, vi utgjorde väl en ganska stor skara av dem. Men absolut inte i närheten av hälften ens faktiskt.
Nej, utan, nej, jag skojar lite. För att du har så många barn. Men,
men det var ju lekar för barnen också när det var vikingakampen. Då fick ju ungarna två lekledare och så sprang de runt och härjade, såg man.
Jag hoppas att fruar som eventuellt och kanske inte med oss, att det var mycket folk som pratade med dem och sådär. Att de kände sig hemma.
Det tror jag. Och jag håller med Saxlin, det var bra att man hade aktivitet för barnen. Och de verkade ha roligt. Jag vet bland annat så gjorde de, för det var ju, på nedervåningen var ju massa toaletter. Det var ju någon unge som hittade en sån här kedja som man kan spärra av, va?
Ja, så att, han blev dörrvakt.
Ja, precis. Och jag skulle gå på toaletten och såg den där. Då trodde jag att det hade blivit översvämning eller något där nere. Så jag bara, vad är det här, du vet? Det här avspelat. Då kommer den unge så här, lösenord! Så då hade ungarna kommit på ett system där man var tvungen att uppge lösenord när man skulle gå på toaletten. Och jag lyckades till slut lista ut det där lösenordet. Nu minns jag faktiskt inte. Var det någon som minns du vad det var?
112 var det, va?
Nej, ja, men det var något annat, var det för också mig? Var det inte gorilla eller någonting?
Ah, okay. Ja, just det var det, ja. Just det.
Ja. Nej, men det var kul att alltså, se att de också hade roligt. För annars, det kan ju bli så annars. Det är ju som en rätt vuxen tillställning. Och det är ju, vi gör ju kanske, pratar om saker och det är föredrag som kanske inte alltid intresserar barn så mycket. Så att, det är ju viktigt.
Mitt föredrag intresserade ju min 5-åriga dotter som helt plötsligt stod uppe på scen.
Just det, ja.
Ja, då kom du av det lite faktiskt.
Ja, jag kom av mig och sen kunde jag inte fortsätta. För det var ju ganska så konstig. Eller jo, jag kunde ju fortsätta, men inte direkt då, för det var ganska konstig situation.
Fick ett skratt. Men typ.
Ja, men det är ju Nordendagarna. Och då får sådana saker hända, heter
det. Jo, hon kanske vill upp. Hon kanske kommer att bli lika bra talare som sin mor när hon blir stor. Det kanske var därför hon ville upp. Hon kanske ville säga någonting till till de församlade. Man vet aldrig.
Det var väl någon av ungarna också som sa typ, när någon sa ja, Vejland höll ett bra tal, då sa han ja, men jag är ju Vejland.
På tal om det, Vejland, det var en av dina ungar som, eller det var ett gäng av dina ungar, rättare sagt, om det var tre stycken. När jag gick där, då ropar de Robert, Robert! Och så tittade jag på dem och sa, nej men det är inte, det är inte jag som är Robert, det är ju den andra farbrorn. Och så alla tre, åh, sucka. Jag tror de gillar Robert.
Ja, eller så gillar de dig och tror att du heter Robert. Det ja, kanske ser ut som en Robert.
Ja, ja, nej, ja, jag vet inte. Men, ja, nej, men det är någon av dina barn som gillar Robert väldigt mycket. Och det är någon annan som gillar Tullin, ja, men väldigt mycket också.
Ja, det är Arvid. Ja, nej, men de gillar Robert, det gör de. Jo. Robert har varit hemma hos oss och sådär tidigare.
Precis. Jo, nej men.
Och så gillar de Per Öberg.
Just det. Jo, men det är ju kul. Och barn, de barn sprider ju alltid så mycket glädje och sånt där. När de liksom håller på och hittar på sådana där saker som lösenord och sådär. Det tycker jag är roligt. Faktiskt. Men och en annan sak som jag tyckte var så kul, det var att man, och det här är ju någonting som är varje gång vi har en sån här aktivitet, att man träffar så mycket nya människor varje gång. Det är alltid så många nya som har kommit till organisationen och sådär. Intressanta människor. I år träffade jag väldigt många stockholmare faktiskt som jag aldrig hade träffat förut. Eller några av dem träffade jag nu när jag var nere förra helgen. Riktigt så här, trevliga människor. Så jag skulle vilja hälsa till Stockholm att ni är riktigt fantastiska. Jag hade väldigt trevligt med dem, måste jag säga. Ja, nej men jag vet att Vejland, du har ett möte nu, så vi får väl avtacka dig här. Och så ska vi prata om de sista grejerna.
Och det är jättetrist, för att jag hade verkligen velat prata om Simba Lindbergs tal, men jag får väl bara säga att Jag tycker att han är en ännu bättre talare när han håller de här interna sekttalen. Och det här var nog det bästa någonsin, tror jag.
Jo, det var nog inte en enda person där inne som var oberörd efter hans sista tal där. Det får man ju helt klart säga. Men tack så mycket Fredrik Weideland för att du ville vara med. Så hörs vi på en liten stund, tror jag. Jag och du i alla fall.
Ja, just det. Du kommer ju vandra in där, ja.
Precis. Yes. Yes. Ha det bra.
Tack så mycket. Ha det.
Hej, hej.
Hej, hej.
Yes. Då har vi, det var två saker till som hände under Nordendagarna som jag tänkte vi skulle prata om. Det första var ju att Simon Lindberg höll ett tal. Men jag tänkte vi skulle börja med att prata om aktivistutnämningarna och lite andra vad ska man säga, prisutdelningar. Alltid vid sådana här tillfällen så blir nya aktivister utsedda. Och i år var
en av dem är här.
Precis, i år var en av dem våran producent Max. Och jag vet inte om du kan ordna så att lyssnarna hör dig nu, men grattis Max.
Ja, ja, tack, tack. De borde kunna ha
det. Hur känns det?
Ja, det känns ganska bra faktiskt. Det är fint. Det är väl alltså så att säga man kan säga att det är en arbiträr gräns, men samtidigt inte. Att ha nålen hemma. Jag har ju varit aktiv på prövo i kampgruppen fram tills nu också. Så, ja, men det har ju varit på prövo fram tills nu också. Så nu är det ju på riktigt.
Mm.
Så, jag tycker det är väl förtjänt. Du gör mycket bra grejer.
Jo, jag håller med. Du är en sån här, en riktig arbetshäst som har hjälper till precis överallt. Och du filmar och du producerar radio och du numera är programledare också. Och du har hjälpt till extremt mycket med Greenpill-butiken och sådär. Så att väldigt välförtjänt. Och det gäller förstås alla som fick sin aktivistpin i helgen, förstås. Och sen var det ju också att årets Nordman fick sitt pris, och det var ju en riktigt fin klocka, ett väggur helt enkelt. Vad var det stod? Ett slag för Norden, tror jag, på den.
Ja, det var något omslag i alla fall.
Jo, och det var Simon Lindberg sa att det var nog det finaste pris som en årets Nordman har fått någonsin. Och det kan jag tro, absolut.
Ja, det var ju någon sorts specialklocka. Jag kollade inte så noga, men det var ju inte en så här vanlig rund grej som man köper för 10 kronor på dollarstore eller något.
Nej, det
såg mer exklusivt och glasigt ut liksom.
Precis, det var någon slags designklocka. Jag tror att det lär väl komma upp någon bild på klockan, eller åtminstone i filmklippet, så alla får se.
Ja, Max skriver att han tror att det har blivit filmat, så den kommer nog med i filmen.
Just det.
Om någon dag kanske.
Precis. Och sen var det också att vissa personer fick diplom på temat Din ära heter trohet, kan man väl säga. Och bland annat fick du ett diplom, Saxlind. Och jag fick ett diplom. Och det var väldigt, vad ska man säga, fina motiveringar från Simon Lindberg till alla som fick diplomet.
Jo, det är lite hans styrka att han faktiskt har lite så här personlig koll. Han säger inte bara typ så här, bra jobbat den personen, bra jobbat den personen, utan han har faktiskt koll på vad olika människor har gjort och ja, deras personlighet och vad som utmärker dem lite.
Jo, men exakt. Och ja, jag blev då väldigt, väldigt glad över diplomet och sådär. Och det känns ju som att ja, det var en bra belöning för allt arbete man har gjort och sådär. Speciellt ibland när det är i motvind och sådana saker. Så att det var kul. Och det var väldigt välförtjänt alla som fick diplomet, måste jag säga. Och sen höll ju Simon Lindberg då som sagt ett tal som jag tänkte vi skulle diskutera lite grann. Och det är väl ett tal
höll som... Höll han inte det in? Nej, det höll han efter, eller? Hur var det?
Nej, han höll det innan.
Jag tror nu fick du fel kronologin där igen. Jag tror talet var före.
Jo, ja. Och det sa jag också. Jag sa det att innan han höll... Eller... ja, jag har sovit för
lite. Innan han efter pratade.
Precis, jag sa så här. Innan vi pratar om talet så ska vi prata om prisutdelningen, även om det är fel ordning. Men han höll ett tal som jag tror alla som var där kommer att minnas för alltid. Det blev stående ovationer efteråt och så vidare. Och det han pratade om, det temat var, det var ju offervilja. Mm. Och nu pratar jag inte om flashback offervilja här. Även om hon kanske tror att han har hållit ett tal om henne. Det skulle man i och för sig kunna göra, tror jag, hålla ett helt tal om henne. Det kanske man skulle ha gjort någon gång. Men offervilja ja, Saxlin, vad sa han riktigt?
Nej, men att offervilja är typ kampens fundament, att det är det som är det primära, det grundläggande, att det som behövs är offervilja. Sen genom offerviljan liksom kämpar man ju och utvecklas och blir en allt bättre aktivist och så.
Mm. Jo, alltså han berättar ju det att när han i alla rekryteringsmöten han har suttit i sin tid i organisationen, så är det offervilja han har letat efter, framförallt hos människor. Att det är viktigare än en, vad ska man säga, intellektuell talang. Styrka, ja, talang, intellektuell styrka, fysisk styrka, till och med
och så vidare.
Precis, och till och med kanske övertygelse. Just att den här viljan att
offervilja och övertygelse är väl lite liknande grejer.
Jo, det är det väl kanske. När jag säger övertygelse kanske jag lägger kunskap lite grann i det ordet. Men visst, det påminner om varandra. Och som du sa, offerviljan är själva grunden i kampen. Och människor som, om man saknar offervilja, då spelar det ingen roll om man är jättesmart och kanske är en jättefysiskt imponerande person. Man kommer inte att göra det som krävs då för att vi ska segra, helt enkelt.
Mm.
Så att, och det ligger väldigt mycket i det. Jag tänker personligen, i mitt arbete med Nordfront så jobbar jag väldigt mycket med att lära upp skribenter och sådär. Och det är ju långt ifrån alla som har ambitionen att bli skribenter som faktiskt klarar av det. Och det beror ju oftast just på den saken att jag tror att många tänker att om man ska bli en bra skribent så måste man vara duktig på att skriva. Och visst, man måste ha en viss talang för att skriva. Man kan ju inte vara helt ordblind eller så.
Talang är ändå att ta i, för när det gäller att skriva notiser och sånt, alltså det jag brukar säga, har klarat svenska på gymnasienivå då, ja, om du övar lite så kommer du kunna skriva notiser väldigt snabbt. Du behöver inte vara begåvad eller duktig på att skriva.
Nej, men svårt. Precis. Och det är lite det som är min poäng, att det, alltså förkunskapen är inte viktigast, utan det viktigaste det är just kanske offerviljan och att man
lägga tiden.
Ja, att man är beredd att ta ansvar och lägga tiden på det och offra lite tid på det, men även att vara beredd att ta åt sig av feedback och lära sig av den. Det är ju ofta det som är väldigt avgörande, att vissa har ju svårt för feedback och kanske tar det personligt och försöker bortförklara eller argumentera emot. Men det jag har sett som min tid som nyhetsredaktör på Nordfront är att de som blir de bästa skribenterna, det är de som har mest offervilja och är beredd och är bäst på att ta feedback, helt enkelt. Att ta det på rätt sätt.
Ofta är det självkritiska människor som är lite nästan rädda för att lämna in texter och så här, och skriva, som egentligen är de bästa. Och så när man får texten, bara, men varför var du skeptisk till den här texten? Det var ju jättebra skriven, du är ju skitnoga.
Mm.
För det är, ja, mycket hänger på att man har en inre noggrannhet och att man ställer höga krav på sig själv. Då blir det ju ofta bra.
Jo, men precis. Och det där gäller ju inte bara skribenter utan aktivister eller vad man än sysslar med i kampen. Att man är beredd att lägga det där lilla extra och att på något sätt en slags ödmjukhet också. Och beredd att förändra sig, ständigt förbättra sig själva.
Jo.
Så att, ja. Och han, Simon Lindberg sa ju i talet också att det här med optik, på tal om offervilja och sånt, att optik är viktigt. Det är väldigt viktigt. Och Nordiska motståndsrörelsen är ju känd i hela världen för sin optik. Medan våra demonstrationer har ju väckt uppmärksamhet i alla världsdelar, tror jag. Och optiken har också gjort att man nu håller på att förändra yttrandefriheten i Sverige i grunden. Vi har rättegångar i september i Göteborg från Göteborgs demonstrationen där man egentligen försöker döma människor för att de har deltagit i en demonstration just på grund av optiken, skulle man kunna säga. Just på grund av det vi gör gemensamt, alltså hur det ser ut. Alltså att det utstrålar någonting. Så att våran optik är ju kraftfull och så. Men Simon Lindberg sa ju det att offervilja är viktigare än även optiken, helt enkelt. Och han drog ett exempel. Och hur var det där han sa? Att han tar hellre en överviktig man med problem med akne som har offervilja än en 2 meters lång viking som saknar offervilja.
Mm. Jo, han betonade just att den som har offervilja då kan ju ändå förbättra sig och träna sig i bättre form, och om personen inte är tillräckligt politiskt bildad och så kan han ju läsa böcker och bättra på sin kunskap genom att han just är offervillig och är beredd att lägga tid på att förbättra sina kunskaper.
Jo, precis. Och det är ju helt riktigt.
Ingen föds ju till perfekt aktivist. Alla får ju liksom utvecklas för att närma sig någon sorts ideal. Men det är ju liksom omöjligt att vara helt perfekt.
Och det finns ju inget ställe, alltså jag har i hela mitt liv aldrig sett en organisation där man har sett så positiva förändringar i människor som i Nordiska motståndsrörelsen. Man har sett människor verkligen förbättra sig själva och förbättras hela tiden. Och jag vet, vi skrev en artikel som var i Göteborgs-Posten. Minns ni det? Det var en morsa som hade en son som var med.
Ja, just det, den där, ja.
Vad var hon hade sagt, att han hade börjat träna och...
Jo, börja få ordning på saker och ting. Ja.
Hon sa väl i princip att innan så... alltså det här var ju mer eller mindre tänkt som riktat mot oss. Men det hon sa, det var ju egentligen att... Och jag tror rubriken var väldigt så här negativ. Men när man läste texten så sa hon ju att... Ja, innan han satt väl bara vid datorn, han hade inga vänner, han orkade ingenting, han hade inget jobb eller någonting. Men när han gick med i Nordiska motståndsrörelsen, då började han ordna upp sitt liv, han skaffade ett jobb, han flyttade hemifrån, han började ta hand om sig själv, han började träna, han betedde sig bättre mot familjen och så vidare. Och den typen av utveckling är ju den man ser. Det är ju inte så som media försöker få det till, att man går med i en ondskefull sekt och blir hjärntvättad till att göra hemska saker och tycka hemska saker och så, utan det är ju verkligen en organisation där självförbättring är en väldigt viktig del.
Det var en konstig artikel där, alltså det var som om de inte visste riktigt vilket ben de skulle stå på. Det var dåligt med organisation, men samtidigt lyfter de fram allt det där som lät så bra ju. Att det var...
Ja, alltså poängen i slutändan var ju då dock att han hade ju då lämnat organisationen och sådär. Att det var någonting positivt och ja, det är ju förstås inte positivt så, men
enligt dem var det, ja.
Precis, precis. Det var ju det som var liksom slutklämmen. Men det var ändå intressant att se att den där mamman liksom noterade de positiva förändringarna i sonen. Och jag försöker faktiskt hitta den här artikeln på Nordfront, men jag gör inte det. Vi kanske kan länka den i chatten sen. Men den är väldigt intressant, helt enkelt. Och det är ju tydligt att även om det inte höll i längden, jag har ingen aning varför den här unga mannen lämnade organisationen.
Frågan är om det var en riktig person också, jag minns inte det. Men ofta brukar vi så här kolla upp när media skriver om anonymiserade personer. Och ofta är det ju svårt att bekräfta att den personen överhuvudtaget har existerat på riktigt. Det var ju som, ja, det har varit flera sådana intervjuer förra morgonen, kommer jag ihåg.
Jo, men hade det varit en
och alla nazistledare inom citattecken som poppar upp överallt som ingen
jo,
har på.
Jo, det är sant, men hade det varit en fake hade de, tror jag, beskriver det kanske på ett lite annat sätt. Det kan ha varit en person som inte var med särskilt länge i och för sig. Nu har vår producent
hittat. Det kom.
Precis. Rubriken var hennes son gick med i NMR, ofattbart och fruktansvärt. Men hon sa bland annat vi märkte att han var deppig och det blev bara värre. Till slut gjorde han ingenting, han vände på dygnet och satt framför datorn på nätterna. Han fick mer och mer svart syn på världen. Det kom rasistiska kommentarer då och då. Det är ju för sig inte så dåligt. Han hade otroligt negativ
inställning. Det låter som att han hade ett politiskt uppvaknande och snöade in på det negativa och blev deppig.
Precis, och sen när han gick med i motståndsrörelsen så då började hon snabbt se många förändringar och så. Han verkade gladare och stabilare, han hade mer energi, inom kort flyttade han hemifrån och började ta tag i sitt liv. Och det gjorde ju förstås att hon kände sig kluven inför hans engagemang och så, men hon kunde ju ändå inte förneka att det var positivt för honom, helt enkelt. Så att, men som sagt, även om han då i slutändan valde en annan väg så är det ju tydligt att han hade offervilja och han var beredd att förbättra sig själv och så. Vad som hände sen, det vet vi ju faktiskt inte. Men hans tid i Nordiska motståndsrörelsen var ju uppenbart positiv för honom. Helt enkelt. Men jag tänkte, det här med optik då. Alltså, det Simon Lindberg sa, jag vet att det står i artikeln där som är skriven om Nordendagarna, då är det ett citat från Simon Lindberg som lyder: även om jag inte är blind för optik så måste vår organisation bygga mer på offervilja än optik. Skönhet genom handling, det skapar en elitorganisation. Betyder det då att Simon Lindberg på något sätt tar avstånd från vikten av optik, skulle du säga, Saxlin?
Nej, det gjorde han ju inte i citatet.
Nej, precis.
Han sa att han inte är blind för det. Men att själva grunden är ju offervilja. Och jag kan väl tycka att optik handlar väl lite om att styra hur saker visas upp utåt och sådär, kanske.
Mm. Jo, men precis. Och om man saknar offervilja så kan man ju heller, då är det ju omöjligt att ha en bra optik till och med. Utan offervilja så funkar ju ingenting i en sån här organisation. Helt enkelt.
Nej, optik i själv, vad är det? Är man någon fotomodell? Det kan man ju vara, men det gör ju ingen nytta för kampen om inte den personen är politiskt aktiv och offrar sig för saken.
Nej, men precis. Så att han gjorde en väldigt viktig poäng där och ja, jag skulle säga att liksom det här talet han höll, det är lite svårt att beskriva, men det var otroligt kraftfullt och inspirerande.
Ja, jag missade inledningen för jag stod ute och hade ett möte, men jag hörde ändå så här en del väldigt så här kraftfulla utbrott från scenen liksom, och sen kom jag in och hörde större delen av talet och i slutet eskalerade det ju kraftigt.
Det gjorde ju det. Han talar ju en del om lojalitet och sådär också. Och han sa ju att liksom så länge han lever och andas så kommer han aldrig någonsin att ge upp och så vidare. Och jag tror att alla som var där fick verkligen känslan av att Simon Lindberg, han är den rätta ledaren för motståndet mot globalisterna och motståndet mot den folkfientliga regimen. Det finns inga tvivel om det, helt enkelt. Det var den känslan jag fick, och efteråt så, det har jag faktiskt aldrig varit med om i sådana här tillfällen, att även när han gick av scenen så reste sig folk upp igen och fortsatte att applådera, och det var nästan så att folk fick bli beordrade att sätta sig ner. Så att ja.
Jag har ett litet citat att ta här gällande offervilja. Det är från Nordfront, om ni brukar se där i citatfältet. Det är så här. Alfred Rosenberg skriver då: heroism är den grundläggande karaktären hos de nordiska folken. Trots tider av degeneration har denna aldrig förlorats, så länge det nordiska blodet har varit bestående. Heroism är ju då alltså givetvis nära länkat till offervilja, om inte samma sak.
Ja. Jo,
man kan ju inte agera heroiskt utan att vara offervillig i princip.
Precis.
Nej, precis. Och ja, jag vet inte. Är det någon som har något mer att säga om offervilja eller Simon Lindbergs tal?
Nej, alltså jag tycker lite så här, det blir lite vekt att sitta och recensera så här, för det blir ju inte, det är en sak som måste upplevas på plats för att förstå grejen, tror jag. Vi kan inte riktigt göra det rättvisa genom att sitta och hylla det här.
Nej, det är sant. Nej, precis. Det är svårt att beskriva, men det var som sagt en väldigt speciell upplevelse.
Både han och Weidland höll nog, ja, jag skulle tro att det var deras starkaste tal jag hört, båda.
Ja, nej men precis. Så du missade någonting, Tobias?
Ja, det låter som det. Jag var ju så impad över Simon Lindbergs tal på Almedalen förra året, tyckte jag. Speciellt ett av dem, jag kommer inte ihåg vilket i ordningen det var, men riktigt bra. Men det var ju ett offentligt tal, och det är, som ni säger, det är skillnad på de här interna och de offentliga talen.
Precis, det här talet var så pass internt att vi kommer nog aldrig att kunna publicera det eller så. helt enkelt. Men om man går med i Nordiska motståndsrörelsen, då får man vara med om såna här fantastiska saker.
Och om man tar sig dit.
Ja, det gäller också. Ja, även om det
är inte bara gå med, uppenbarligen. Så att...
Precis, även om det är jättelångt att köra, som i mitt fall. Men om vi ska sammanfatta Nordendagarna då innan vi avrundar. Det var väldigt intressanta föredrag, väldigt god mat, otroligt bra stämning, väldigt många nya bra lösenord av ungarna, väldigt bra femkamp, värdig vinnare, årets nordman, och har jag missat någonting?
Nej, värdig tvåa också, Marcus Nord gjorde ett jävla bra jobb.
Precis. Och att ja, Simon Lindberg höll ett fantastiskt avslutningstal som är svårt att recensera, men inte lämnade någon oberörd, helt enkelt. Då har jag väl kommit ihåg allt, antar jag. Så är det någon som har något mer att säga om Nordendagarna, eller ska vi avrunda kvällens avsnitt?
Nej. Det blir väl lite speciellt att vi bara hade så här ett ämne och att vi pratade om något vi själva har gjort så här. Men...
Jo,
men vi hoppas att lyssnarna får ut något av det.
Jo, nej men precis. Men då är vi tillbaka på söndag med ett helt nytt avsnitt. Så får vi tacka för ikväll. God kväll.
God kväll.
God kväll.